Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag talar Urban Ringbäck om kampen mot ondskan.
Kapitel 1, vers 6-12. En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också anklagaren med bland dem. Herren frågade honom, "Var har du varit?" Anklagaren sa, "Jag har vandrat kors och tvärs över jorden." Herren frågade, "La du märke till min tjänare Jobb? På hela jorden finns ingen så oförvittlig och rättrådig som han. Ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont." Anklagaren sade, Det är väl inte utan orsak som Jobb är gudsfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar allt han gör och hans jordar bredde ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör vid det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till anklagaren, gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv. Så lämnade anklagaren Herren.
I sådana här situationer som vi befinner oss nu så blir man extra varm om hjärtat när man tänker på församlingen. Tänker på den gemenskap som vi är en del utav. Och med tanke på att jag nu tittar ut över en del som är här och väldigt många som sitter hemma vid skärmarna så vill jag ge ett citat ifrån Richard Wurmbrand, rumänsk pastor som sattes i fängelse och isolation ifrån sin familj under många, många år. Jag tror det var 14 år. Och även från sin kyrka och församling. Han sa de här orden. Avstånd gör liten kärlek mindre, men stor kärlek större. Och så känner jag att vi är ju en del av den stora kärlekens folk som har fått del av Gud. Så det minskar inte kärleken oss emellan. Och jag hoppas också att du som följer oss och som kanske inte har den här relationen ännu så att säga känner en del av den värmen och kärleken som jag upplever just nu till er alla, från er alla. Den här söndagen när vårt land och stora delar av världen kämpar en till synes ojämn kamp emot en osynlig fiende, coronaviruset, så har kyrkoåret, som Sita nämnde, rubriken Kampen emot ondskan. Själv har jag sedan länge, långt innan den här situationen uppstod, tänkt att den här söndagen eller i den här delen av kyrkoåret får predika över Jobs bok. En bok som är Bibelns äldsta text troligen och kan hända en av troligtvis en av världslitteraturens allra äldsta texter. Och där presenteras ett människoliv som står på topp och blomstrar på alla områden, så som ni hörde Amanda läsa här. Det blomstrar ekonomiskt, relationellt. Det är hälsa, det är inflytande. Och plötsligt så drabbas sedan denna Jobb utav en serie motgångar och katastrofer som får konsekvenser på alla de här områdena. Där det allra mest allvarliga är till slut en smärtsam sjukdom som ingen tycks ha botemedel till. Hörrni, hur snabbt kan inte livet förändras? Och hur snabbt kan inte allting förändras i den här världen? Jag tror att vi reflekterar över dagligen hur allt det som vi räknade som självklart på något sätt påverkas av en sån här situation. Nu är det så bra med den här förändringen att lika väl som det kan förändras snabbt åt fel håll så kan det ju faktiskt bli en förändring åt rätt håll också. Och därför ska jag läsa ifrån Jobs boks slut de sista verserna, eller delar av de sista verserna i det 42 kapitlet. Och där så står det i samband med att allting vänder, inte tillbaka utan det blir något mer, någonting bättre. Så står det så här: Jobb svarade Herren, jag vet att du förmår allt, inget du förutsatt sig är omöjligt för dig. Och så citerar Jobb Gud när han hade sagt tidigare: vem är du som döljer min visa plan med ord utan förnuft? Och Jobb fortsätter: ja, jag har talat om det jag inte begriper, om det som är för högt för mig, det som jag inte vet någonting om. Och Herren sa, hade sagt: lyssna du, nu ska jag tala, jag ger mig besked när jag frågar. Och Jobb säger: ja, förr hade jag bara hört om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Jag är till intet gjord och ångrar mig i stoft och aska. Och så kommer vers 10 lite senare. Och när Jobb bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade ägt förut. Jobb är en slags metafor för det utsatta läge som mänskligheten egentligen befinner sig. Och just nu blir han ju det på ett alldeles särskilt sätt. Nu när det plötsligt råder nästan som ett slags krigstillstånd i världen, där vi utmanas av ett osynligt och hittills okänt virus och som inte går att besegra med några av de vapen som brukar användas i någon form utav krig. Livet är mer komplicerat än vi människor riktigt kan fatta. Och ni som nu väntar er att jag ska reda ut allt som är komplicerat kring livet, kring lidande, sjukdom och smärta, ni ska jag väl tala om att då väntar ni förgäves. Men en av Jobs viktiga poänger, det är att det är viktigt att veta att världen och tillvaron är mer komplicerad än vad vi kanske tror. Och för att har vi inte den insikten så drar vi ibland felaktiga slutsatser. Och det kan tänkas nu att en del av er som lyssnar fastnar vid några utav de här obesvarade frågeställningarna som kommer att dyka upp inom dig under den här predikan. Och jag har två saker att säga. Dels, lyssna till slutet så kanske något av det klarnar. Och för det andra, så skicka gärna ett mejl efteråt till mig. Och mejladressen har du på webben om du har ytterligare frågor som vi kan samtala om utan att vi kanske kan reda ut det helt och fullt. Nu har jag tre punkter. Jobs utgångsläge, Jobs uppenbarelse och Jobs upprättelse. Och nu börjar vi med utgångsläget. I Jobs bok presenteras Bibelns världsbild, kan man säga, ganska förenklat men ändå väldigt tydligt, i tre nivåer. Och det är en nivå som är synlig för oss, som vi hela tiden kan uppfatta. Och det är två nivåer som inte är synliga men som är verkliga. Den första nivån kallar jag för marknivån. Där handlingen utspelar sig i Jobs bok. Här finns människorna, här finns Jobb, här finns hans fru, hans barn och barnbarn. Här finns relationer, hans vänner, där finns det omgivande samhället han lever i. Där finns hans arbete, hans företag och hans tillgångar och hans livsuppgift. Här utspelar sig kort sagt hans livsberättelse. Och Jobb har ju till att börja med här ett fantastiskt liv. Han vill av hela sitt hjärta leva på ett rätt och riktigt sätt. Han har en allmän tro på en Gud, god Gud. Och han förstår att det är bra att göra gott mot sin familj, att hjälpa fattiga och lidande och det går riktigt bra för honom. Och så vänder hela livet oförklarligt ifrån Jobs perspektiv. Det drabbar ett antal motgångar och svårigheter och olyckor honom. Från att ha varit frisk och rik och lycklig med stor familj så förlorar han allt. Rikedom, hälsa och stora delar av hans familj också. Han har kvar, han och hans hustru sitter där och han sitter i aska och skrapar sina bölder. Det står om honom att i slutet han hade hört om Gud. Han hade satt till, han hade en slags grundtro på en god och rättfärdig Gud. Kanske hade han av det dragit den enkla slutsatsen: sköter jag mig bra, håller jag mig väl med Gud och är god mot mina medmänniskor, då kommer jag vara lycklig och få vara rik och få vara frisk. Allt kommer att gå bra. Men så blir det inte hela vägen. Och så är det ju inte för någon utav oss. Det är inte enkla samband här som bara går att liksom dra ut konsekvenserna utav. Och det har med att det finns två andra nivåer att göra, och framförallt den här andra mellannivån. Om det här är markplanet så finns det något som jag skulle vilja kalla en mellannivå. Och här beskrivs i Jobs bok en närvaro av en anklagare, en åklagare, en makt och kraft som har onda avsikter gentemot människan och skapelsen. Anklagaren är dig som är bibelkunnig. Ett utav namnen, eller åklagaren, ett namnet på diabolos eller djävulen, förtalaren, lögnaren. Det finns som är det samlande namnet för en mot Gud och människan vänd ondska i den här världen. Anklagaren och hans änglar besitter en makt och en kraft som vi inte ens med våra samlande krafter som människa besitter, klarar av att hantera. Och den kraften är dessvärre riktad just emot marknivån, den tillvaro där vi finns, som är liksom infiltrerad. Och det finns ju något som filosofer och andra kämpar med att försöka förklara, en del bortförklara. Det är den ondskans närvaro i den här världen. Diabolos, eller den onde, agerar, står det i Bibeln, för att splittra, skada, döda, förstöra, anklaga, påverka, ljuga, lura, frästa, infiltrera. Bibeln tar alltså ondskan på väldigt stort allvar. Allt det som hotar livet har djupast sett sina rötter här, och då inkluderas även sjukdom, även om man får vara väldigt försiktig när man hanterar just det ämnet av flera olika skäl. Och det återkommer vi till. Den här mellannivån, den sätter sin kraft alltså emot oss som lever på marknivån. Och det gör den utifrån att det är där den har möjlighet att agera, att påverka. Och jag återkommer lite till det. Och jag ska citera två bibelord. Människan kan också bli, vara medvetet, men oftast omedvetet, ett redskap för det som inte är positivt och bra och riktigt. Och det känner vi också till. Det finns en del utav vår trasighet som kan samverka med det onda, det som Bibeln kallar för köttet, alltså människans fallna natur. Den står öppen och är delvis också ett resultat utav ondskans påverkan. Och jag läser ifrån Efesierbrevet 2. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Luftens rike, atmosfären, den enda hittills kända platsen där mänskligt liv kan fungera. Ja, liv överhuvudtaget är beroende av syret, av luft. Hämta, och så tar vi nästa ord då, Efesierbrevet 6 och 10 av Paulus. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Allt det här skulle ju kunna ge en väldigt deprimerande världsbild. Alltså här är vi på marknivån och så har vi en övermakt som styr över oss. Men jag är inte klar ännu. Jobs bok visar att det finns en tredje nivå. Den himmelska nivån, eller Guds nivån. Guds värld, Guds herravälde, änglavärlden, hela treenigheten. Allt det här, Guds tron, allt det här är det som är den nivå där den verkliga makten och kraften finns. Gud sitter med den yttersta makten i den bibliska världsbilden och i vår kristna tro. Det är alltså inte en jämn kamp mellan ont och gott där man inte vet hur det ska gå. Gud har allting under kontroll, rakt igenom hela den bibliska berättelsen. Och vi kan översätta det med orden, Gud har omsorg om dig. Och det är inte bara så att det är att han skickar dig en liten uppmuntran, utan det är också någon som har makten och kraften i sin hand. Den stora motsättningen finns naturligtvis mellan den översta nivån och mellannivån. Gud, står det, älskar världen och världens människor. Han gav den sin son. Men däremot så finns det inte någon sammanblandning emellan det onda och Gud. Men det finns dock här en berättelse som säger att Gud, om någon outgrundlig anledning som jag inte förmår att reda ut, men som ändå är den verklighet i vilken vi lever, det finns ett tidsbegränsat tillstånd på något sätt där förhållandena är som de är, att det onda har en möjlighet att agera. Och Gud sätter gränser för detta. Den märkliga inledningen på Jobs bok som vi läste om visar att på något sätt måste anklagaren få ett visst utrymme där Gud sätter tydliga gränser. Och Bibeln säger generellt om den onde att hans tid är kort. Hans tid är kort. För all ondska och all djävulskap i den här tillvaron, inklusive coronan, som hotar människan och livet, så gäller att det finns en begränsning i tid och kapacitet. Tiden är kort. En dag, säger Bibeln, så ska all sjukdom vara borta. En dag ska all ondska vara besegrad. Alla lögner avslöjade av sanning, alla frestelser och prövningar borta och all synd försonad. Några slutsatser. Vi ska inte leka med eller försöka samspela med den här onda nivån. Allt vad okkultism eller spiritism eller spiritualism eller alla aktiviteter som människan har försökt att liksom samspela med det onda har alltid slutat i en förlust för människan. I en ökad bundenhet. Eller det blir ingen frihet i att försöka att liksom kontrollera den här onda sidan. Ge den inte ett stort utrymme överhuvudtaget. Inte heller genom att måla upp den och syssla med det onda. Därför predikar vi inte jättemycket en sån predikan som vi gör idag. Ibland behöver vi göra det. Men vi ska inte sätta jättemycket fokus på det. Men däremot vara realistiska. Det finns en ondska och en... Låt oss heller inte drivas av fruktan för den här mellannivån. För som sagt var, Gud har den yttersta makten. Han har allting under kontroll. Här har vi en av förklaringarna till varför livet kan vara så märkligt. Även för den som har en tro på Gud som Job hade. Upp och ner som en berg- och dalbana. Livslinjen i Jobs fall, den är ju så här någonting, va? Upp så och så. En djup, djup svacka. Hur lång tid vet vi inte. Kanske inte så jättelång, men den var väldigt djup. Och sen har vi plötsligt sen ett riktigt uppsving i hans livslinje. För oss kanske det kan vara lite mer så här, upp och ner. Men förväntningarna på att våra liv skulle vara en enda liksom autostrada uppåtriktad, de gör att vi ofta landar i besvikelse. Samtidigt så snuddar vi ju vid en av de stora gåtorna i tillvaron och i teologin och allting. Detta som vi kallar för teodicé-problemet. Hur kan Gud tillåta lidandet? Varför inte bara sätta ner liksom foten eller slå näven i bordet och utplåna allt dess på en gång så att allting bara är ett paradis? Job och hans vänner hade inte hela bilden. Man försöker tolka detta utifrån bara att någonstans där uppe finns en god Gud och så är det här nere är det vi, och så drar man felaktiga slutsatser utav detta. Vi kan, för att antyda här ändå, en utav de svar som vi kan ge, att från Guds övergripande perspektiv så gör han om fiendens försök att skada oss till en fostran, till en träning. Man brukar ju säga det som inte dödar, det härdar. Om ni har hört det. Det ligger någonting i att gå igenom livets utmaningar och prövningar och komma ut på andra sidan med att det har fötts kvaliteter i ens liv. Här lär sig Job att skilja mellan gott och ont, mellan sin egen röst och Guds röst, mellan det som är vänners och andra människors kanske med goda avsikter, utsagor, men som behöver sorteras bort i sitt liv. Det finns en massa saker som kommer ur detta som till synes bara är ett lidande och någonting ont. Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:7: det är till er fostran ni får lida. Gud handlar med er som är söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Eller fostras av sin far kan man också översätta. Det kanske är viktigt att säga så man inte ser framför sig fysisk bestraffning. Men det finns ett ännu större och tydligare och starkare svar som ändå växer fram i det här, och jag återkommer till det. Jobs berättelse kan alltså bara förstås utifrån de här tre nivåerna som presenteras i inledningen. Marknivån, mellannivån och Guds nivån eller den himmelska nivån. Och när Job sitter längst ner i botten av sitt djupa lidande, då försöker liksom hans fru och vännerna att hjälpa honom. Men det blir ganska galet. Man kan förstå både frun faktiskt som säger, men Job, tala fritt ut mot Gud och säg som det är, förbanna honom, för det är ändå så meningslöst alltihopa. Låt det bara komma över dina läppar. Men det står här, i allt vägrar han förbanna Gud. Han säger de där otroligt starka orden: Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Och man känner när han säger det där att det där var svårt att säga. Det där var inte lätt, men han gör det. Som tur var, höll jag på att säga för oss, så balanseras detta upp av en del annat han säger. Men han faller aldrig för den frestelsen att liksom ge Gud hela skulden för alltihopa. Nu kommer hans vänner. Och när de ser hans lidande så sitter de tysta i 7 dagar, står det. Och det är de bästa de gör faktiskt. Men sen börjar de prata, och det skulle de aldrig ha gjort. För det blir så fel. De tänker sig att de behöver hela tiden försvara Gud där uppe så att han inte ramlar ner. Så de försvarar Gud och anklagar Jobb för alltihopa. De tror att de gör rätt, men de etablerar en väldigt suddig och felaktig Guds bild. Utan att veta det, utan att vilja det, så gör de gemensam sak med anklagaren, åklagaren. Om jag får göra en liten paus här, så är det väl typiskt nu när mänskligheten behövde samla sig, när vårt samhälle behövde samla sig, kanske i gemensamma aktion och stöd till varandra, så uppstår det ett enormt käbbel om rätt och fel och i alla situationer. Och även om det självklart behövs en diskussion, så blir ändå ibland fokus väldigt fel. Och jag tror att generellt sett ska vi omsluta alla de som ska fatta svåra beslut idag med våra förböner. Be för alla som ska fatta beslut. Och i mesta möjliga mån följa det beslut som fattas gemensamt i våra länder. Sen rullar Jobs bok på kapitel efter kapitel i ett delvis ett poetiskt vackert men innehållsmässigt ganska plågsamt samtal om lidandet, där anklagelserna går fram och försvar går fram och tillbaka. Även Jobb dras ju och tvingas in i det här samtalet. Han vägrar att låta sig skuldbeläggas för sin sjukdom, och det gör han helt rätt i. Det vet vi som har facit. Det fanns någonting annat som låg bakom än de enkla slutledningar som människorna tog. Men samtidigt så börjar han också självrättfärdiga sig inför Gud. Och det är inte heller helt rätt. Och nu ska jag dra några slutsatser här utav den här situationen. Låt oss inte luras in utav anklagaren till att i såna här situationer anklaga varandra, och eller inte självanklagelser, och ta på oss en massa skuld. Du som har hamnat i motgångar generellt sett, i prövningar, eller du har någon nära dig, låt oss vara väldigt försiktiga så vi inte hamnar i sällskap med åklagaren och anklagaren. Samtidigt är det viktigt att säga att vi har rätt att klaga inför Gud. Att vara ärliga med att det är väldigt viktigt att säga. Hela Saltaren och hela Jobs bok visar att Gud är inte så snarstucken så att inte vi får uttrycka våra känslor inför honom. Jag tror att det är viktigt att ha fokus på att vi har rätt, att vi kan klaga, och vi kan klaga tillsammans. Vi kan uttrycka vår sorg och vår smärta och våra frågor utan att behöva vara rädda på något sätt för Gud. Det är skillnad på klaga och anklaga. Inte heller behöver vi acceptera när andra människor skuldbelägger oss för sånt som vi vet att vi är oskyldiga för. Men så kommer vi till där med självrättfärdigandet. Detta när vi börjar att försöka bevisa för hela världen att vi är minsann fullständigt rättfärdiga. Vi har aldrig gjort några fel. Det där diket börjar jobba och hamna i lite grann. För begripligt och förståeligt. Men nu finns det nämligen en underbar hemlighet i evangeliet. Och evangeliet talar om att rättfärdighet, det är någonting som kan bli oss tillräknat som en gåva. Och jag återkommer alldeles strax till det. Jobs uppenbarelse, det stora budskapet i Jobb, det är att vi inte genom filosofiska samtal, det är inte så vi lär känna Gud. Jag älskar ett program som heter Filosofiska rummet för övrigt. Att lyssna på allt emellanåt. Men jag tror inte att vår filosofiska ansträngningar är det som för oss i kontakt med den levande guden. På grund av den här mellannivån som ställer till det. Och att Gud är mycket större, oändligt mycket större än vi, så kan inte vi genom vårt intellekt fundera ut det här. Men då finns det ett svar på detta, och det är uppenbarelse. Det är att Gud väljer att uppenbara sig för Jobb och för oss. Han talar genom stormen, står det. Eller vinden, eller luften. Alltså rakt igenom det här elementet som är påverkat utav ondskan. Så kommer en klar röst ifrån himlen in i våra liv och in i vår situation. Han målar bilden av sig själv i skapelsens morgon. Han målar bilden genom den allmänna uppenbarelse som finns i hela naturen och i skapelsen. Hans makt, skönhet och härlighet. Det kallas just för den allmänna uppenbarelsen. Vi är nu i Gamla testamentet i Bibeln. Rakt igenom hela Gamla testamentet så uppenbarar sig Gud för den ene efter den andra. Och det är där hoppet ligger. Det är där kraften ligger. Det är där framtiden ligger. Att Gud uppenbarar sig för Mose och därigenom för slavfolket, för Abraham, för Josua, för profeterna, Elia, Elisa och allt möjligt. Och Gud finns också i den bok som för övrigt Johannes predikade om förra gången, Ester. Vi håller nästan på att vandra i takt här nu, för böckerna kommer efter. Rut var det! Okej, varför sa jag det så blev det fel också. Men det var i alla fall bra, har jag hört. och Gud finns uppenbarad i alla böckerna. Och det talar Jesus om också i Nya testamentet. Men vi som har en hel bibel, vi vet att uppenbarelsen får sin kulmen i att Gud uppenbarar sig Jesus och bryter igenom lufthimlen och kommer ner hit till den här världen, till den här jorden. Och Jobb upplever det och förebildar det. Det han finns i Jobs berättelse och förebildad. Jesus frästas, står det. Han prövas. Han får lida. Han förföljs. Han förtalas. Han anklagas falskt av, ja, ni vet vem. Han sviks, förtalas till och med av sina vänner. Med anklagare alltså. Och han är utsatt för en fruktansvärd attack från denna världens furste. Men han segrar. Han höjs upp på korset mellan himmel och jord i lufthimlen, och han vinner där en seger över allt det onda och besegrar det, som bekräftas i hans död och hans uppståndelse och hans himmelsfärd rakt igenom lufthimlen, där han sätter sig på faderns högra sida. Och mitt i Jobs lidande så vet han detta i förväg, när han säger så här: jag vet att min befriare lever, och till sist ska han träda fram på jorden. Amen. Golgata, seger, är liksom dagen D i andra världskriget. Den avgörande segern är vunnen. Visserligen finns det fortfarande kvar det onda. Lidande och smärta är inte över, men det är begränsat i tid och omfattning. Jobs upprättelse till sist. Nu säger han de fantastiska orden. När Gud har uppenbarat sig och talat till honom genom stormen, adresserat hans egna frågor, så säger han de där orden: förr hade jag bara hört om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Jag är tillintetgjord och jag ångrar mig i stoft och aska. Och så gick vi fram några versar, och står det: och sen när Jobb bad för sina vänner återupprättade Herren honom. Vägen till upphöjelse och upprättelse, den går genom ödmjukhet. ödmjukhet inför livet, inför det komplexa i tillvaron, men framförallt ödmjukhet inför den översta nivån, inför vår skapare och Herre som har allt i sin hand, som förstår där inte vi förstår, som vet där inte vi vet. Och hela Bibeln har såna underbara böner som säger: din vishet är större än min. Dina tankar är högre än mina tankar. Dina vägar är högre än mina tankar. Låt oss inte vara oroliga därför att Gud har kontroll. Amen. En djupare insikt att vi alla också är påverkade utav att vi har påverkat utav den här mellannivån, att det finns en insikt också att ingen av oss är syndfri och fri från brister. Vi är kanske oskyldiga över i anklagelser som riktas emot oss och det vi själva anklagar oss för. Jag vet att självanklagelser kan vara väldigt destruktivt, men det står också att alla har vi syndat och avsaknad av härligheten ifrån Gud. Ånger, står det. Ånger är detsamma som insikt. Och insikt är befrielse, är vägen till befrielse. Den låser inte fast oss i självförakt. Utan den insikten om vem jag är och vem Gud är leder oss till en upprättelse. En tillräknad rättfärdiggörelse som kommer som en gåva ifrån himlen. Jobb går ifrån att diskutera med sina vänner till att be för sina vänner. Det tycker jag är en underbar insikt i den här boken. När Jobb bad för sina vänner upprättade Gud honom, står det. Det finns ett skifte i allt det här när vi inte blir inåtvända och jobbar utan vi blir Guds tillvända och vi kan få vara med och välsigna våran omgivning. Och tänk om kyrkan i det här läget, om församlingen står i en tid när vi kan få bli till så stor välsignelse för våra vänner runt omkring. Det blir en ömsesidig upprättelse här utav alltihopa. Han upprättar sin relation till Gud, till sina vänner, till sin familj. Hans ekonomi, ett nytt startkapital i livet, kommer till honom så att han kan välsigna andra. Ett överflöd så att han kan välsigna andra. Om vi söker sanning i ödmjukhet så vinner himlen. Så vinner Gud, Jesus i vårt liv och det vinner även omvärlden på. Och här börjar generositeten att flöda till och från Jobb. Jobb blir välsignad så att han kan välsigna andra. Här ändras till och med en orättvisa i själva kulturen så att flickorna får ärva med pojkarna på samma nivå. En liten kul detalj i Jobb är att det påverkar faktiskt hela samhällsbygget. Ur det onda kan Gud låta någonting gott komma. Hörrni, vi lever just nu i en av de största kriser som vårt samhälle har upplevt i vår generation. Vi var inte riktigt beredda på det här kanske. Men det kom, och vi kom kanske från ett lite oväntat håll. Kanske är det för dig som lyssnar nu här idag i kyrkan eller via webben också en personlig krissituation. Har det drabbat din hälsa eller din ekonomi eller som en fruktan rakt in i din livssituation? För detta är ju någonting som hotar oss alla. Vad gör vi i kristider? Jo, vi vänder oss till högsta instans och vi frågar våra ledare, statsministrar, presidenter, regeringar, experter och myndigheter. Och de gör sitt allra bästa, tror jag. Det går väl sisådär, kanske kan man tycka för alla. Men låt oss omsluta våra beslutsfattare med våra förböner. Men idag, här i Smynas talarstol, så vill jag med frimodighet säga det finns en ännu högre instans att vända sig till. Och därifrån så kommer idag ett uttalande som inte förnekar ondskans närvaro i tillvaron. Som inte förnekas att vi kan prövas på alla områden. Men den uppståndne på faderns högra sida, han får till sist sista ordet i dagens predikan. Han säger: tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda, men jag har kommit för att ge er liv, liv i överflöd. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.